Gott att se er. Och för er som inte kan se mig som lyssnar på det här i efterhand, så är det här Örjan Johannesson som sitter och står här tillsammans med församlingen i Salem. Och jag är medlem här i församlingen. Och jag tänkte idag, kära ni, prata om våra hjärtan. Det finns ju en lovsång som går ungefär så här: öppna mitt hjärta för dig, Gud. Och det är en bön från mig, och hoppas det från dig också, inför här predikan. Så temat för den här predikan är alltså ett hjärta för Gud. Ja ni, vad hjärtats funktion är, det vet vi var och en. Det ska jag inte gå in på. Men vet vi hur vi vårdar det? Och då tänker jag inte på det här med rätt kost och motion och ett hälsosamt liv. Det hör vi så mycket ändå, så det tänkte jag inte på. Vad jag talar om nu är vår hjärterelation till Gud. Och till hans ord. Hur vårdar vi hjärtat i den betydelsen? Och jag tycker det är fantastiskt att tänka. Ni ser Guds ord ligger här. Det ligger i centrum. Har så gjort i många år, tror jag. Guds ord i centrum. Och den här liknelsen som Annika läste, jag ska läsa lite grann till utan alldeles strax. En liknelse som Jesus berättar just för att se hur det är ställt med utsädet. Hur gör vi? Och jag tänker belysa det utifrån min hjärtas relation till Gud. Och jag ser det som fyra möjligheter, fyra hjärtebilder. Det ena är stenhjärtat, det andra är orkidéhjärtat, det tredje är världshjärtat och det fjärde är helhjärtat. Och jag ska läsa den första delen här i Lukas 4. Lukas 8 och 4. När mycket folk samlades och man drog ut till honom från de olika städerna, sa han i en liknelse. En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten och folk trampade på det och himlens fåglar åt upp det. En del föll på berghällen och när det hade kommit upp vissnade det bort eftersom det inte fick någon veta. Och en del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det. Men en del föll i den goda jorden och det växte och det gav hundrafaldig skörd. Sen ropade han: hör du som har öron att höra med. Ja, vi börjar då som sagt vara med det här, med stenhjärtat. Vi tar och placerar det här vid Guds ord. Ett stenhjärta. För att förstå den bilden så måste jag nog ta med er till Hesekiel. Hesekiel 36 och vers 22. Och där står det så här. Och det handlar om Israels rening. Säg därför till Israels folk, så säger Herren Gud. Det är inte för er skull jag ingriper, israeliter, utan för mitt heliga namn som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till. Så illa var det alltså. De hade vanärat namnet. Ni har vanärat mitt mäktiga namn överallt bland folken. Det har blivit vanärat, men jag ska visa hur heligt det är. Genom er ska jag visa min helighet inför folken. Då ska de inse att jag är Herren, säger Herren Gud. Jag ska hämta er hos de främmande folken, samla in er från alla länder och föra er till ert eget land. Sedan ska jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag ska göra er rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Ja, som ni förstår så handlar det om en profetia då. Där israeliterna verkligen bör höra att Herren, han har någonting mäktigt på på gång. Det var rätt illa kört där egentligen. Och så vill han ändå använda Israels folk att komma med det här glädjebudet. Att byta ut det hårda, hårda hjärta till ett hjärta av kött. Och där fylla det här hjärtat med Guds heliga ande. Det är helt fantastiskt. Och i liknelsen som vi läste så såg vi att en del av utsädet föll i vägkanten. Blir nedtrampat, står det, och uppätet av fåglar. Det blir som när Guds ord hittar en mottagare med ett sånt där hjärta. Ett stenhjärta. Det är så svårt att tränga in. Hjärtat kan vara så förhärdat så att tro i det närmaste verkar omöjligt. Hjärtat är fyllt med så mycket annat att Guds ord på något sätt inte får en ingång. Då är det hårt. Och stenhjärtat kan också vara en symbol, tycker jag, för de som faktiskt kategoriskt har bestämt sig för att man inte vill tro. För några år sedan, ganska många år sedan nu, så hjälpte jag min svåger. Han skulle göra om hemma i laggården och det skulle datorisera med fodret till djuren. Tidigare så stod foderbehållaren på ett loggolv, men det var för klent. Så vi bröt upp loggolvet och grävde ut och fyllde på med massvis med sten, grus, sand, fylle, allt som kan liksom fylla och göra det här hårt. Och sen så cementerade vi i slutet. Jag var kraftlös dagen efter, kan jag säga. Det vi gjorde var alltså att vi fyllde igen med det här hårda, med det här steniga, och gjorde en utfyllnad. Och så kan det tyvärr vara med våra hjärtan ibland. Att vi gör på samma sätt. Vi fyller på med en massa sten. Vi cementerar igen och det blir så gott som ogenomträngligt. Och det märkliga är att det här kan vara både medvetet och omedvetet som det sker. Vi är ju alltid, du och jag, beroende av Guds heliga ande för att vi ska förstå hans tilltal. Och nästan så jag nu vill säga att med ett stenhjärta så är man särskilt beroende. För att det ska få sin genombrytande kraft och bända och öppna upp till köttet, till den heliga ande kommer in. Och det verkar ogenomträngligt mänskligt sett, men Guds ande kan ta sig igenom. Inte som en inbrottstjuv, utan försiktigt. Gud viskar och man tar emot. I första Korinthierbrevet 1 och 21 står det talas om att människor har en benägenhet att inte lära känna Gud genom visheten. Och så lite längre fram talas det om att Kristus är stötesten. Men tar vi emot honom finner vi också att hjärtat av sten då förvandlas till ett hjärta av kött med Guds ande inom sig. Jag vet inte om det har med åldern att göra. Det har det säkert, säger ni sen efteråt. Men jag har börjat bli barnsligt förtjust i stengärdsgårdar. Så det är åldern. Jag ser det på Jakob. Han tycker det. Alltså fina stengärdsgårdar. Alltså det är vackert. Det är riktigt vackert. Det finns en stengärdsgård utanför Borås. Den är, jag tror den är 2,50 bred och 80 meter lång. Och jämn så här precis. Det tycker jag är bra gjort. Jag gör inte om det. Vad är det som har hänt för att det ska bli en stengärdsgård? Jo, bakgrunden till en stengärdsgård är ju att en bonde och hans familj vill kunna så i bra jord. Eller hur? Det är bakgrunden. Han gör ju inte bara för att det är skoj. För att det ska bli snyggt att titta på 200 år efteråt för mig. Nej, han gör det med ett syfte. De bröt och de bände och de hade koll på stenens negativa betydelse för jorden, eller hur? Men stenen var ju inget hot, för de visste ju vad problemet var, men det var ett jobb. De fick ta bort det, de fick slita och göra den här gärdsgården. Så tänker jag, vad fyller vi våra hjärtan med? Sånt som förhindrar Gud att verka, eller sånt som gör att ordet får ingång i våra hjärtan? Är våra hjärtan väl förborgade och välcementerade? Eller har vi koll på läget? Har vi koll på våran stengärdsgård? Har vi koll på hur kraften kan komma in i våra hjärtan och visa på Guds heliga andes tilltal? Låt stenhjärtat vara en påminnelse för dig och mig idag om att det inte alltid är så enkelt. Vi måste jobba, vi måste bända, vi måste bryta. Nu finns det några människor här som undrar vad i hela världen ska Johannesson göra. Nu lägger vi stenhjärtat här vid korset, tycker jag. Och så går vi till orkidéhjärtat. Ja, det här ska alltså vara en bild för hur Guds ord liksom bara rinner av. Det var ju andra delen i liknelsen. Berghällen. Vatten på en berghäll, ja, det vet vi vad som händer med det. Orkidéfamiljen är bland de största blomväxtgrupperna vi har på vår jord. Någonstans näst största stora, men det vet jag inte, men bland de större. Det finns 800 släkten och 30 000 arter av orkidéer. Tjänare, det är bra. Gud har gjort ett fint för oss. 30 000 arter. Och han har gjort det fint för Sverige också. Det finns ett 40-tal i Sverige i vild tillstånd. Guckusko, göknycklar, Adam och Eva, nattviol. Jag säger inte alla. Jag kan inte med fler. Det är några vilda orkidéer vi har. Och en del tycker orkidéer det är blommornas nummer ett. Jag vet inte vad ni tycker, men många tycker i alla fall att de är väldigt fina. Den här fantastiska skönheten. De har kanske inte världens snyggaste skälkar. Det kanske vi kan hålla med, men blommorna. Blommorna tycker vi om. Vi ska inte stanna för länge i det här fältbiologiska hörnet, men lite till för ni ska förstå bilden. Orkidéer har tre olika växtsätt. Det är de som är markväxande. Det är de klängande. De som parasiterar på andra träd. Och det är den tredje gruppen, epifyterna. Kom ihåg det från den här predikan. Epifyt, det är de som har luftrötter. Det är den tredje sorten. Så det här någonstans, det börjar bli intressant för dagens predikan. Var inte som en epifyt. Det är tanken med punkt 2. Jag har sett en orkidéodling en gång med de här luftrotsblommorna. Och jag tycker det är rätt märkligt. Det är inte som man är van vid, men fint var det. Blommorna var vackra. Men pröva inte att vara en epifyt, att ha luftrötter med noll förankring i myllan. Då får du i så fall svårt med näringen och du vissnar. De klarar av det, men det gör inte du och jag. Det är fullständigt övertygad om. För utgången blir detsamma som sodden på berghällen. Det är liksom det rinner av. Man vissnar, man kan inte tillgodogöra sig vätan. Orkidén är vacker, den är som en glädjens dag. Och i liknelsen lite längre fram förstår vi här att det till en början kan vara en glädjens karaktär. Men det går fort utför och glädjen blir inte långvarig. Och i det här sammanhanget vill jag påtala att jag tycker vi som församling och som kristna har ett ansvar för varandra i det här med att så ut Guds ord och ta vara på frukterna av det. Alltså det, att åka på läger, att åka på konferens, att åka på konsert, att få till sig, fantastiskt bra. Men hemmahamnen, församlingen, får aldrig tummas på. Den lokala församlingen som backar upp och stöttar med undervisning. Och som vi ska ha nu under varje festival, ett faddersystem, ett mentorskap för att det inte ska bli luftrötter hos oss eller i människor som kommer till tro. Utan det ska ner i myllan och där ska vi vara med och hjälpa till i det. Det är någonting viktigt som vi absolut inte får släppa taget om. En människas omvändelse, vet ni, till Kristus Jesus tycker jag kan ha likheter med ett barns födelse. En ganska lång process och processen måste ha sin gång. Vi måste låta människor som söker få ta tid på sig och vänta in Guds tid. Annars så dyker lätt orkidéhjärteproblematiken upp. Grunden till fortsatt växt saknas. Och därför var det helt underbart de Men Tobias berättade. Ni hörde vad han sa. Jag hörde nästan bara en sak. Han sa, vi ska träffas på måndag igen. Det är det. Vi ska träffas på måndag igen. Få hjälpa till med rotsystemet. Få det bara växa. Fantastiskt viktigt. Tack Tobias. Balansen mellan å ena sidan en tydlig undervisning och å andra sidan friheten för individen. Och Alfa tycker jag är en jättebra sätt att jobba med. Att få tid på sig, att jobba in Guds ord och att Gud vill tala till oss. Och få ett beslut i människors hjärtan. Så har det att ja, det är vackert men också förrädiskt farligt. Om man inte är av den sorten som satsar på ett ordentligt rotsystem, vill säga. Hur har du det med ditt rotsystem? Hur väl poängterar vi vikten av att ha en gedigen rotfyllnad under jord? Så var inte som en epifyt. Låt Guds ord verkligen få näring i myllan. Vi ställer det här också, tycker jag, vid korset, så får Jesus ta hand om det här i våra liv. Så har vi då tredje världshjärtat. En gammal sparbörsa från Skandinaviska banken. Ett världshjärta. Ja, då går vi till Romarbrevet 12:2. Det är en av mina favoritversar. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Att ha ett världshjärta, det är ju heller inte bra. Det förstod vi här i liknelsen. För det var det som föll bland tistlarna. Ingen av oss här inne, eller som lyssnar på det efterhand, kan väl skryta med att ha ett helt och rent hjärta alla gånger. Utan på olika sätt så är vi färgade av synd. Det finns grymslen i våra hjärtan som vi är inte så stolta över kanske. Som vi känner skam över, som vi är ledsna för. Men vi har lämnat det till Gud och bett om förlåtelse och så blir vi befriade. Det jag vill tala om nu, det är världshjärtat. Där världen tar så stor del av ditt hjärta. Och med världen menar jag allt det som vi lever i, rör oss i och finns till. Att det blir utrymmesbrist för Guds ord. För det är det kan bli. Och det som är faran här i den här liknelsen om tistlarna. Tistlarna växer samtidigt, står det. Och då kväver det. Jag tror att vi kan och vi ska lägga ner våra hjärtan i saker, i samhället, i världen. Men låt det aldrig bli en hjärtesak i betydelsen att det tar utrymme från Gud. Det är då vi är farligt ute med världshjärtat. Jag var med en otäck upplevelse för en hel del år sedan. Jag var på ett konfirmandläger nere på Tallnäs stiftsgård nere i Småland. Med var en konfirmand då givetvis som hade problem med astma. Och när natten kom och vi ledare försökte sova, det är inte så lätt på konfirmandläger, men vi försökte i alla fall att sova, så fick vi plötsligt ett bud om att den här tjejen fått ett astmaanfall. Och det var grymt otäckt att se. Ni har kanske sett det. Alltså det var fruktansvärt att se ett astmaanfall utav bara den. Hon hade knappt någon luft överhuvudtaget. Hon var alldeles likblek i ansiktet när någon av ledarna började köra henne och så mötte en akutbil från Rihov och hon klarade sig. Men det var otäck känsla att se henne bara försvinna bort. Kvävning, att inte få luft. Ja, du och jag kan bli andligt kvävda av de här tistlarna som finns i livet. Det som gör att Herren inte riktigt får tillträde. Och vi är, som ni förstår, inne på ett mycket farligt område vad gäller relationen till Herren och till Guds gemenskapen. För det är av livsavgörande betydelse hur vi lever som kristna mitt i världen. Inte så att vi allt mer får del av världshjärtat, utan kan hålla balansen mellan att leva ett liv här i världen utan att för den skull slukas upp av det. Inte avskärma oss. Nej, tvärtom. Som jag sa, jag tycker det är stor vikt att vi engagerar oss och tar aktiv del i olika samhällsfrågor. Vi behövs på alla samhällsplan, i alla beslutsnivåer. Men som församling borde vi nog kanske vara ännu mer med och välsigna det. Men vad jag tror liknelsen vänder sig mot, det är när världsliga spörsmål slukar vår tro, slukar våra ideal, våra värderingar, vår etik, vår moral. Då har det börjat att verka. Och när det verkar, då tror jag vi känner ett styng av ofrid i hjärtat. Det är något som inte är bra. Då får vi komma till Gud. När det blir utrymmesbrist för Guds ord, då behöver du och jag tänka till både en och två gånger. Men vi gör så, tycker jag, att vi låter Jesus ta hand om det här också. Vi tar det till korset, så får vi hjälp med det. Sen är det ju så då att hela den här liknelsen har ju på något sätt, vi väntar på någonting, något bättre. Det stegrar ju, det är liksom liknelsens karaktär att någonting ska bli bra, eller hur? Och då tänkte jag på det här. Helhjärtat. Ja, det är lite toner och det verkar vara rätt så god harmoni i den tavlan, tycker jag. Och här ligger en dubbel betydelse. Dels att ha ett helt hjärta inför Gud, men också handla helhjärtat och med goda avsikter. Jag sa att det var som en stegring i den här liknelsen. Och det är stegringen till den här goda jorden. Han ser det, Jesus, som det här gångbara alternativet för evigheten. Och jag har alltså nämnt det ordet för helhjärtat. Det handlar alltså om att ta vara på Guds ord och växa som människa. Att du och jag får mogna till en större helhet vad gäller hjärtats beskaffenhet gentemot Gud. För om jag tänker så här, det kanske är lite naivt, jag vet inte, men jag tänker så här väldigt enkelt. För om vi fyller våra hjärtan med det goda, förstår vi också att det onda ska fas undan. Det får mindre plats. Vi fyller på med det goda genom att vara nära Herren. Jag tror inte vi ska göra en automatik av det. Som också tror jag finns en fara att jag läser ett par verser på kvällen och jag ber en kort bön och så är det bra, välsignat. Är inte hjärtat med, så menar jag på, då har det inte riktigt fyllt sin funktion. Hjärtat ska vara med i mötet med Gud. Och sen ordet uthållighet. Uthållighet med Herren, det är det som ger den här hundrafaldiga skörden som Herren pratar om här. Uthållighet bär frukt, man sår i den goda jorden. Alltså vara öppen för Guds tilltal med att låta hela ens liv, hela ens hjärta vara präglat av Gud. Och tänk nu på den här bonden som jag sa förut som ville ha en fin jord. Han tog bort för att få en god jord. Och just uttrycket den goda jorden, jag tycker det är ett vackert uttryck. Den goda jorden. Finns det något finare än att se en riktig god mylla? Det är en jord där allting verkar kunna gro. Stoppa ner ett frö vad som helst så kommer det att gro med lite vatten och lite värme och lite näring. Den myllan pratar jag om. Inte den dåliga myllan bort på Grangatan med mer lera och en jord. Inte den, den här goda myllan. Helt ljuvligt. Och tro aldrig att inte ditt frö kan gro. Dina förutsättningar för växt är nedärvt från Gud själv genom tron på Jesus Kristus. Och vi behöver inte och vi ska inte nöja oss med lite. Utan växten blir stor då du sår i den goda jorden. Hundrafalt. Ha stora tankar om vad Gud kan göra. För han har stora tankar om dig. Den goda jorden. Myllan till liv, till växt. Och så har ni förstått, så är det ett arbete. Att rensa bort ogräs och tisslar och ha regelbunden närhet till Gud. Så det blir skörd. Nu går jag in i avslutning. Dagens text är föranleder dig och mig att tänka till över vår hjärterelation med Herren. Och jag får tänka på det många gånger när jag har suttit och förberett mig för den här predikan. Alltså, hur har jag det själv, Örjan? Vi får bli påminna om hur viktigt det är med hjärtats inblandning för att en tro ska kunna bära genom alla tider. Och vi får som församling troget satsa vår säd på att så i den goda jorden. Det är där och ingen annanstans det blir skörd. Och för församlingen och församlingarna i Sveriges framtida växt, det har med, vad då? Jo, våran relation till Gud att göra. Våran hjärterelation. Det får vi aldrig glömma i våran iver att se snabba förändringar. Den första förändringen börjar här inne, i ditt och mitt hjärta. Så, stenen, hård och svår genomträngning. Men Gud vare tack, Guds ande kan bryta igenom. Orkidén, rötter i luften som gör att vi inte kan tillgodogöra oss så mycket näring. Världen, ja, var anpassningsbara, men inte efter världen utan efter Guds vilja. Låt inte världen få din uppmärksamhet utan låt Gud få det. Och helhjärtat, den goda jordens fantastiska konsekvenser för ditt liv. Fadern har haft med sig det här från första början. 5 Mosebok 6 och 5. Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Med hela din själ och med all din kraft. Så utmaningen, vänner, det är att fundera på om hjärtat känns stenigt eller näringsfattigt eller om du får för lite närhet till hans förvandlande ord, så vill Gud möta dig idag. Han kommer till dig. Allra sista delen i min predikan blir den här sången Evelina ska sjunga. Låt den få vara med i dina funderingar med hur du har det med din hjärtrelation till Gud. Håll mitt hjärta. Oh.
bästa.